Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Steve Barnhagen, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket, kul att ha dig här.
Ja, exakt, för att det inte är kul att ha dig här, utan jag är bokstavligen i din husbil. Det här kommer då officiellt bli det första avsnittet där jag inte befinner mig i en studio. Jag har skaffat en liten minipodmixer så att jag kommer sticka iväg och göra lite utomhussamtal. Och det var så perfekt, för jag är i Västerås nu. Jag ska kolla på FCR lite senare idag. Du kontaktade mig, vi har pratat lite om att podda och nu är det nya grejer på gång i ditt liv helt enkelt. Och nu sitter vi här.
Jajamän, det är först och främst det är kul att ha dig här. Välkommen till Västerås.
Ja, tack.
Och känner mig lite hedrat att vi är den första ute podcasten, men tekniskt sett så är vi inne i husbilen.
Ja.
Ute regnade, så annars hade jag ställt upp campingstolar och vi hade kunnat sitta utanför, men det får bli inne idag.
Ja, nej, men det är skönt, och just nu är det dåligt väder. Jag förberedde mig för värme, men sen kom helt plötsligt regnet.
Välkommen till Sverige.
Ja, exakt. Men Steve, om vi börjar så här. Du och jag, vi har ju sprungit på varann. Det är ju MMA helt enkelt.
Mm.
Du har jobbat för FCR, du är fotograf. Där har våra vägar korsats liksom. Och där har vi då skapat en dialog med varandra. Liksom. En liten vänskap genom sociala medier och sådär.
Yes.
Men om vi börjar lite, om vi backar tillbaka. För jag tror att folk hör att det inte är en Västerås-dialekt du har. Utan det är någon form av accent.
Jajamän.
Så om vi börjar lite med din story. Var kommer du ifrån? Var började din livsresa?
Min livsresa började väl i, om du går väldigt långt tillbaka, i Östtyskland. Så mina föräldrar från Östtyskland, jag är uppvuxen och född bakom muren. 85-are, så fyllde 37 år. Och därifrån har resan lett mig till Sverige, när mina föräldrar vandrade ut till Sverige, för att farsan ville helt enkelt spendera mer tid med sina barn. Han jobbade som chef eller kok och var uppe tidigt och hemma sent, så han såg inte sina barn lika mycket som han ville. Och vi har alltid kommit till Sverige, Skandinavien, med campingutrustning, tält, husbil eller bara bil. Och sen bestämde de sig bara för att flytta till Sverige, och det är så jag hamnade här för många, många år sedan. 99 blev det. Ja, 99, 2000 någonstans där.
Ja, det är ändå 22 år som du har spenderat i Sverige då?
Nej, det blir sammanlagt har jag kanske spenderat 7 eller 8 år i Sverige.
För att du har rest runt mycket.
Exakt. Mm. Ja, jag har basically levt på resande fot de senaste 17-15 år. Från Europa till Asien, till Australien, till Mellanöstern. Mitt jobb och mitt livsmotto och min livsstil har tagit mig runt ganska mycket. Och sen kommer jag tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan.
Mm.
Ja, nej, ganska exakt ett år sedan. Mars förra året kom jag till Sverige. För jag träffade då grabbarna från FCR.
Mm.
Och vi beslöt oss att slå ihop oss och ja, jobba lite. Mm. Och nu är tiden över med covid, så då är det dags.
Då är det dags att sticka ut igen. Mm. Men vad var det som fick dig att börja resa från början då?
Från början, det var tjejen då. Mm. Jag hade en tjej som jag var ihop med väldigt länge, och det bröt ihop sig, och ja, då tyckte jag att allting var skit, livet var skit, och jag ville bara härifrån. Och då flyttade jag tillbaka till Tyskland, hälsade på gamla vänner och sen också fotografi, och ja, det är väl min dåvarande flickvän som den situationen gjorde att jag bara ville ut, hitta någonting nytt, för jag levde i Eksjö, Vimmerby då, vilket är ganska små, och jag har alltid velat liksom, ja, bo i en stor stad, jag vet inte varför. Och då flyttade jag tillbaka till Tyskland, till Hamburg och Berlin.
Jag trodde du skulle säga att då flyttade jag till Västerås.
Nej.
Shit, jag var okej.
Jag är ingen västeråsare, det är många som tror att jag är västeråsare, men inte härifrån.
Nej. Mm. Ja, men spännande, alltså jag har sett dina foton. Min pappa är ju fotograf, så fotografi är någonting, så fotografi är någonting som har varit mig väldigt nära då.
Mm.
Han slutade med det när han flyttade till Spanien, och det är väl det han ångrar än idag, att han slutade med, men det var det han livnärdes på här i Sverige.
Mm.
jobbade som fotograf på Svenska Dagbladet här för att det var. Och älskar verkligen foto och har fotat mig. Så jag har ju, jag har inte de gamla polaroidbilderna utan jag har verkligen riktiga så här fotografier framkallade. Och,
nice.
Ja, så det är riktigt.
Folk underskattar sånt. Det är, att se en bild i tryck är så annorlunda. Även om det är bara ett, vad heter det? Holiday picture. Ja. Ibland kommer jag byta till engelska bara så du vet för jag har tappat lite svenska. Nej, jag hoppas inte göra någonting.
Det är lugnt. Mm. Hur mycket har du stått i mörkrummet förresten?
Inte så mycket fast en del nog för att inse hur mycket jobb det är och hur, hur jävla grymma journalister och fotografer som jobbade för tidningar var då i tiden. För du fick ju ta med dig hela ditt mörkrum och sätta upp i ditt badrums, i ditt hotellbadrum. Och, alltså det är kul men jag är också tacksam att, att man inte behöver göra det mer. Dock tror jag, eller hoppas jag också att mina bilder visade att jag har tagit med mig den noggrannhet som du behöver för att utveckla bilder i en mörkkammare till den digitala världen och tills idag.
Vad letar du efter när du fotar?
Mig själv. Det är det enklaste svaret. För jag är helt ärligt, tills idag jag förstår inte att folk betalar mig för att jag trycker på en knapp. För mig fotografi har alltid varit någonting som har gjort det möjligt att gå ut och resa och upptäcka världen och det har också varit ett ställe där jag kan gömma mig för jag har lite svårt för människor, jag är en liten konstig karaktär skulle jag vilja säga och min tjej kan nog bekräfta det. Så jag har svårt för människor och när jag känner mig osäker då, då hoppar jag bakom kameran och letar efter säkerhet så jag letar alltid efter mig själv.
Mm. Ja, men intressant. Och det är lite som så här, skådespelare brukar säga att det är bara en tidsfråga innan alla inser att jag inte kan skådespela. Och att jag är en bluff. Det känns nästan lite så som att det var där det var. Jag fattar inte varför folk betalar mig.
Men det är kul. Och det tar ju mycket jobb. Alltså, jag förstår. Ja. Kolla. I dagsläget, det är svårt att säga eller visa självförtroende i ett samhälle där många försöker liksom, ah, men du är för kaxig eller du kan inte säga det. Jag tycker det är svårt att avgöra när man har en person mitt emot sig där man kan vara ärligt både mot personen och sig själv. Ja, jag är duktig. För annars skulle alla andra göra det. Men det är ändå konstigt att trycka på en knapp. Liksom. För jag har ju lärt mig det så jag tror att alla andra kan lära sig det också. Men sen finns det saker som jag inte kan lära mig. Så det kanske inte är så lätt som jag tror ibland.
Det brukar vara det. Det är illusionen. Det är som alla, vad heter det, gymnaster. När man ser dem på ringarna så bara, det är klart, det är väl lätt som helst. Kroppen vill inte.
Ja, sen gör man bakåtvolt, bara, min rygg.
Exakt, exakt. Men intressant, så du letar efter dig själv när du fotar.
Yes.
Och det är det som gör att många också brukar sticka ut på resande fot. Mm. Man letar efter sig själv, man känner att det är någonting här som man inte har och man vill gärna hitta det.
Mm.
Vad har du hittat när du har rest?
Jag har hittat en människa som är väldigt nyfiken på att förstå eller försöka förstå hur livet funkar, hur samhället funkar och hur våran värld funkar och en människa som vill kolla tillbaks på sitt liv utan att ångra någonting och det är så jag försöker leva mitt liv att jag när jag är 60 liksom kan kolla tillbaks och säga you know what fuckers, I do what I wanna do och även när det händer dåliga grejer, det tillhör livet, det är klisché, du lär dig mest av när du ramla ner och stå upp igen. Det bara är så. Du lär dig inte det som du lär dig när du är på topp. Du lär dig när du ligger ner. Så jag har hittat en jävligt massa svar på ännu mer frågor och det är många frågor som återstår som jag måste få svar på.
Vad gör dig mest besviken av det du har hittat där ute?
Det är hur grymt livet kan vara. Och det är du börjar djupt här direkt. Alltså. Det är att inse också många gånger att människor man älskar och man är med att de inte är på den, nu vill jag inte säga att jag är högst upp på nivån så jag ber om ursäkt om det låter så men att
man, samma resa som dig kanske?
Ja, det kommer en jävligt mycket erfarenhet med det för du träffar en massa olika människor. Jag har jobbat på en del projekt som har varit väldigt tunga och som börjar inse det om vad livet är egentligen och sen när man pratar ibland med sina föräldrar och andra människor som man verkligen tycker om. Att man märker att det finns en skillnad där. Och det är en skillnad som alltid kommer vara där. Så du kanske inte har dem så nära dig som du kanske skulle vilja ha dem. Så besvikelsen är också det som är roligast. Och har varit det största nöjet med vad jag har upptäckt. Och det är att människor är så olika.
Mm.
Det är både bra och dåligt.
Mm. På vilket sätt har det förändrat dig att komma till de insikterna? För att det är väldigt lätt att leva i sin egen bubbla. Vara i sin egen stad. Det finns folk som aldrig bokstavligen har lämnat sin egen stad. Och bara är där och upplever det här är livet och allting som jag läser i tidningen, det är precis så det är. Och liksom alla har egentligen inte mer komplext än mig. Och sen åker man helt plötsligt till Thailand och så ser man barn leka i lera och ha jättekul, medan barn här hemma är sjukt besvikna för att de inte har rätt leksak av rätt märke och så vidare. Och det, så vad skulle du säga själv att du har upptäckt mer i allt det här?
Hur menar du? Upptäckt för mig själv? Eller
ja, lite liksom generellt att se när man väl börjar se världen ur en större spelplan.
Balans. Det är som jag precis sa, det är svårt att vara liksom, visa självförtroendet i dagsläget, för det är många som anser att vara kaxig. Du vet, alla är väldigt noga. Alla, det, som du säger, de som inte har lämnat sin stad, det är oftast de som letar efter någon att hacka på, eller det där tycker jag inte om, det där tycker jag inte om. Och då kan man då kan det verka som att han tjatar mycket eller han bråkar mycket, vilket jag gör. Alltså, det är bara att fråga FCA-grabbarna. Det är bråk tillhör för mig av att utvecklas. Det bara är så. Jag gillar att pusha dem runt omkring mig och jag hoppas att de också kan göra det med mig. Men det är just balansen. Man kan vara kaxigt. Man kan vara kaxigt speciellt när det kommer till saker som man vet om, till exempel fotografi. Det betyder dock inte att jag inte kan gå hem och tänker för mig själv eller övertänka den situationen som var. Vad är det som jag har sagt? Har jag agerat korrekt? Jag tänker väldigt mycket. Så även om jag är kaxigt eller pushar nu utåt, då är jag är definitivt den första som går hem och tänker på sig själv. Och sen tar jag min god tid. Jag kanske inte säger förlåt idag eller imorgon. Men det kommer en tid jag kommer säga, vet du vad? Jag hade fel där. Och man måste tillåta den processen till människor. Och jag tror det är balans. Man måste hitta balans i livet. Jag tror det är det jag har lärt mig mest utav. Resa och forta.
Vad har varit svårast att inse om dig själv?
Osvårast att inse om mig själv?
Eller jobbigast kanske?
Jobbigast? Det där är en svår fråga. Jobbigast är nog inse att jag är den jag är och jag kommer alltid vara den jag är. Fast det är också någonting som jag tycker är kul. Jag är en sån människa. The coins always have two sides. Det finns bra och dåligt med allt och det är därför jag gillar komedi så mycket, för i komedi du har en sanning som kan vara väldigt tuff, men man försöker se den positiva sidan av det. Det är nog det tuffaste att inse att jag är den jag är, och så mycket jag än vill jobba på mig eller försöker jobba på mig och jag utvecklas, det gör jag, det tror jag i alla fall, men man kommer aldrig nå den där perfectionist, för du kan inte vara perfekt, liksom, även om man strävar efter det. Och jag tror att inse att man inte kan det ger också en viss frihet att prata som man gör, för man vet det du, om du vet innerst inne att du har mycket att lära dig, hashtag always a student, då tror jag också att du har en viss rätt att gå ut och vara den du är, för du vet att du har mycket att lära dig. Om det, if it makes any sense.
Absolut. Jag tror jag skulle nog säga att den första insikten är just att inse att man inte är perfekt och kan inte bli det, precis som du säger där, att det är där börjar det någonstans. Och i den, vad ska man säga, erkännandet inför sig själv så börjar förändringen. Men vi vill gärna tro att vi är perfekta. Det är liksom, vi är, du vet, jag är fel och jag är rätt på allt. Och jag gillar det där också med rätt och fel. Jag pratar om det väldigt mycket i podden, att våga ha fel. För att ibland upplever jag när folk diskuterar till exempel, så handlar det mer om att vinna än att lära sig. Och om man har fel, då får man ta till sig det. Men jag sitter vi i en diskussion här och jag säger, men min ryggsäck, den är blå. Och så säger de, alltså Paul, den är svart. Jag har sett, nej men jag svär, den är blå. Och sen kommer den fram och så är den uppenbart svart, men då kan jag säga att det är ju bara en sjukt mörk nyans av blå. Det måste du ju ändå se liksom. Och du bara, nej, den är svart. Och det är det där, ibland hamnar vi i de här dumma grejerna och till slut så vill man bara kriga för att ha rätt. Trots att man är helt medveten om att fan, det är en svart väska, jag hade fel, men jag ska inte förlora den här diskussionen. Och så fortsätter man bara.
Ja.
Och det är det jag gillar verkligen med den här resan som vi gör, att inse vi är inte perfekta och vi har fel, och desto fler fel vi kan erkänna, desto mer kan vi liksom utvecklas på vägen.
Det är någonting jag ville komma in på. Jag vet att jag är gäst på din podcast. Men kör, som du säger, vi har ju varit lite, vi har ju lärt känna varandra lite, alltså inte jättemycket, men vi vet ungefär vad du gör, vad jag gör. Och någonting som jag lagt märke till, din podcast som heter Öppet sinne, och det vi just pratar om, den där ärligheten, och det också det som jag gillar med fighting. Du kan snacka hur mycket du vill, men när det är i buren, då kommer det en punkt där du måste ta konsekvenser. Och om du vet konsekvenser till olika val som du gör i livet, då kan du också agera accordingly. Mm. Och jag tror att du förstår exakt vad jag pratar om, för du spelar Go. Och jag lirar schack. Och jag har läst om Go, jag vill gärna lära mig Go, och de människor som är insatt i spelet, de förstår att det är inte bara ett spel, det är en livsstil. Schack, it's the game of life. Mm. Det heter game of life for a reason. Allting har en konsekvens, varje val. Och då är det också så med diskussioner. Visst, du kan, ja, det här draget var bra. Nej, det här draget var bra. Men det kommer en punkt där du kommer se om det där draget verkligen var bra. Mm. Och då har du din konsekvens. Och jag tror det är exakt det som hjälper folk också att vara öppet och ha lite mer självkänsla att säga jag vet inte. För jag tror livet skulle vara mycket lättare om mer människor skulle våga säga jag vet inte eller jag hade fel. Mm. Det är inte någonting som syns så mycket i dagsläget. Jag tycker det är synd, men det kommer på grund av Go, tror jag.
Jag håller med. Alltså, Go har ju gett mig sjukt mycket läxor. Mm. Eller lärdomar, ska man säga. Och jag vet, det är så sjukt hur det där spelet kan påverka mig. Alltså, jag älskar brädspel överlag. Och även om jag spelar där och förlorar, så det spelar inte så stor roll. Jag har haft kul.
Nej, då är vi olika.
Men i Go, du vet, min puls börjar slå. Alltså pulsen går upp. När det börjar bli så här liv och död situation och det börjar bli en kamp om en plats, om ett territorium. Alltså du vet, min puls bara stiger. Och förlorar jag, så kan jag bli så sjukt arg. Alltså det är flera gånger bara, fan också, jag ska förlora.
Men du blir mer arg på dig själv.
Ja, ja, och det är det enda spelet som får man känna så. Mm. Och det är som jag säger, för det går jag över liksom, det går över. Och så kan jag bli så jävla glad när jag vinner.
Mm.
Och det tror jag är för att det är ett spel där det är så konkret när du blir bättre. Och det är så tydligt när du gör ett misstag.
Mm.
Så att liksom ett litet misstag, det sätter sig så hårt. Och så är jag så här, fan vad dum jag var. Jag borde ha uppmärksammat det här. Jag visste, hade jag inte liksom gjort mitt drag för fort. Och det går direkt att applicera till livet. Det kanske är bättre att tänka i alla fall 30 sekunder än att bara, där. Och så bara, nej, fuck. Direkt när man har lagt den så ser jag att man gör fel. Och det där är ju, som sagt, det är lärdomar man tar med sig.
Mm.
Och det är det som gör det där spelet. Det är så otroligt häftigt. Och jag fick ju stöttning av Go-butiken. Jag hörde av mig till dem för några år sedan. Och vi gjorde ett litet samarbete. De stöttade mig med Go-bräde och lite böcker och sånt där. Och han har hjälpt mig jättemycket, Ola, som driver det istället. Då. Och han sa det att, nej, men om du väl fastnar för Go-pål, då kommer du ha någonting för resten av livet. 100%. För du blir aldrig fullärd.
Nej.
Och det är så många instanser. Och jag anser att jag har blivit bättre på att, för jag har varit MMA-kommentator, men jag har aldrig utövat, jag har aldrig praktiserat MMA.
Mm.
Men Go har lärt mig så mycket om MMA.
Ja.
Den är så applicerbar på MMA. Att verkligen förstå det här. För ibland känner jag att jag går in och bara äger någon. Jag lägger sten och går in skitkaxigt i ett hörn och bara äter upp och dödar. Och jag sitter där, oh, det är så jävla bra. Och sen gången efter blir jag bara bokstavligen helt omkullkastad och behandlad som en liten jävla trasdocka där inne själv. Så bara, jag är så jävla dålig på det här spelet. Jag kan verkligen ingenting. Alltså jag kan ingenting. Jag borde bara lägga ner. Men det är nivåer. Det är nivåer. Och det är det som är så kul. Och det är livet hela tiden. Man lär sig någonting nytt. Och det gäller att ta de här lärdomarna och inte göra om samma misstag igen. Och jag tror det är det som är med Go. Och jag kan tänka mig att det är samma i schack.
Ja,
alltså, att du åker på de där dragen tre gånger och slupa. Nej. Nu har jag lärt mig min läxa. Liksom.
Mm. Det gäller ju att också, om det går bra eller dåligt, det spelar inte så stor roll. Det gäller att investera den tiden i sig själv. Att sätta sig ner och kolla tillbaks på vad man har gjort. Varken det är bra eller dåligt. Och det gäller att, om man nu spelar Go, schack eller livet, att själv reflektera, vad är det som jag har gjort, vad är det som jag har gjort bra, vad är det som jag har gjort dåligt. Så jag har inte kommit in så mycket på Go, jag kan reglerna, jag kan spela lite, men jag är inte ens nära på att lära mig taktik och sådana saker. Schack däremot, det är en annan snack. Ja, det är därför jag gillar de här två spel så pass mycket. Och det finns en dokumentär också om Go på Alpha YouTube Go. Som alltså tårar. Alltså, om man förstår liksom, hur djupt det kan påverka dig.
Ja.
Jag gör allt. För mig finns det ingen 50 eller 40 eller 70%. Det är antingen minus 100 eller det är plus 100. Och schack är en av de få grejerna som jag verkligen brinner för. Och som, alltså, skönheten, the beauty about chess, you have no idea. Det har vårt politik har skapats på grund av schack, om man kollar tillbaka till gamla kalla kriget. Alltså det har en sån stor påverkan om oss och livet, att det är bara spela schack, spela go. Schackspelare skulle gärna vilja vara bättre go-spelare, det har jag insett. Alltså det, jag kan bara rekommendera såna där spel. Ja. Problemlösning, det är så jag ser också lite på livet. Det är problemlösning.
Ja, men verkligen, jag håller med till 100%. Vissa har provat go efter att ha lyssnat på mig och sett när jag har spelat och lagt upp på sociala medier. Men sen säger de det, men jag pallade 10 matcher och jag fattade inte ett skit. Så jag gav upp. Och det var samma för mig. För jag har alltid haft den här idén om att jag vill lära mig en ny sak varje år. Och då var det några år sedan som Go blev det nya då. Och jag tänkte, ja men du vet det här, fan det jag ska lära mig. Liksom, det kommer inte vara så... Jag fattade att det skulle vara svårt. Men när jag väl hade spelat 3 matcher, jag bara... Jag fattar ingenting. Jag bara, alltså vad är det här ens? Alltså? Vad har jag gett mig in på? Jag bara, jag kommer ge upp. Men då fick jag också en känsla, fast om jag ger upp nu, när jag dels också har gått ut till sociala medier, så ja, nu ska jag lära mig att spela Go, det här är årets grej liksom. Ja, för då sviker jag ju alla, då lever jag ju inte som jag lär. Så jag bara, jag måste fortsätta. Men då sa Ola det, att han bara, det finns den första regeln du behöver lära dig med Go. Det är att förlora dina första 100 matcher, sen börjar du spela din första match.
Yeah.
Och att så är det. Du torska och sen börjar du lära lite. Men alltså resan sen är ju helt
samma
magisk,
som i foto.
Alltså.
Du tar 1000 skitbilder och sen tar du den som är verkligen bra. Du måste investera den tiden. Och det igen, alltså vi kan fortsätta prata om Go och Quark hela tiden, för det är verkligen livet. Och det är ju lite så samhället också idag. De ser någonting, de vill göra det och sen ger de upp. För det är alltid lättare att ge upp. Och det är också... Du vet, förr i tiden, då kunde du bli en bankkille, du murare eller frisör och kanske 2 eller 3 saker till. Du hade ett litet val. I dagsläget, du har så många olika val, vilket leder till att jag också tror att det är svårare idag att verkligen fastna för någonting, verkligen gå med någonting och lägga ner den tiden. Och när ibland, för jag ger ju workshops, jag har på konstskolor eller har interns och praktikanter ibland. Det är samma sak jag säger där. Så det är ju foto, det är en passion. Det är också ett jobb, men det är mycket naivitet. Jag skulle aldrig vara där eller bort på eller levt mitt liv så som jag gjort de senaste 15-17 år om inte jag hade varit lite dum och naiv. För det behövs också.
Jag brukar säga att ibland vet jag inte om jag är om jag är helt galen eller om jag är ett geni. Och den frågan får jag ställa mig många gånger. Jag kan bara dra den väldigt snabbt, för jag började tänka på den. Jag höll ju på med stand-up för en massa år sedan. Stand-up comedy då.
Ursäkta, men det där måste ta bolla, att gå upp på en scen och verkligen liksom försöka göra någonting roligt som får andra att skratta.
Det var kul. Jag hade väldigt roligt. Och när jag hade kört i 3 år så tänkte jag, jag vill tillbaka till teaterscenen, för jag har ju skådespelarbakgrund. Liksom. Så det tänkte jag vill tillbaka till teaterscenen. Jag sätter upp min första stand-up show. Och det var inte många komiker som trodde att jag skulle lyckas. Liksom. Du kommer inte sälja några biljetter, det var 199 platser. Liksom. Men hur som helst, jag var så säker på min sak. Jag kan ha ett sjukt självförtroende ibland när det gäller vissa. Jag vet att det här kommer funka. Jag kommer sälja ut varenda biljett. Men hur skulle du kunna göra det? Liksom? Jag bara, men jag har min lilla YouTube-följarskara. Liksom, och jag bara, fattar inte vem jag är? Liksom. Alltså, lite så, fast ändå liksom, på ett ödmjukt sätt.
Du vet att du... Ja. Liksom, ja, jag känner igen mig i det.
Precis.
Du säger.
Och jag vet, och så kommer vi till den här dagen. Jag höll nästan på att ställa in, för att jag tror det var 2 månader innan hade jag sålt 5 biljetter. Men då övertalade 2 vänner mig. De bara, Paul, is i magen. Folk köper hellre kaffe idag och betalar för din föreställning om 2 månader. Jag bara, okej, låter rimligt liksom. Jag lyckas i alla fall sälja ut. Det är kontentan. 199 platser, stället är utsålt. Och när jag väl går ut på scenen, då fattar jag allt och bara, shit! Det här jävla stället hade fan kunnat vara tomt. Och nu är det fullt. Vilka i helvete är det som är här? Och varför har de kommit för att se mig egentligen?
Hur känns det när man är uppe på scen? För det måste ju vara lite av en powerkänsla att ha kontroll över ett rum och se till, jag ska få dig att skratta. Jag kan styra dina emotioner. Det måste väl vara ett ganska cool feeling.
Ja, alltså jag tror det beror på vilken approach man har när man går upp på scen, och det tog ju tid för mig att hitta det liksom. Mm. Men till slut så började jag väl hitta min egen karaktär och hur jag ville vara.
Mm.
Det här kommer ju låta jättedrygt, och liksom skala av verkligen drygheten i den här tanken nu, alla lyssnare som lyssnar på den här podden, för det handlar bara om att bygga självförtroende i den tanken då. Och jag tror jag har sagt det tidigare, men varje gång jag gick upp så tänkte jag att när jag går upp på scen, alla killar, de ska vilja bli min polare. Det ska vara den känslan för mig, så här, fan vad jag vill att Paul och jag ska hänga liksom. Och alla tjejer, de ska såklart känna att liksom, honom vill jag ligga med. Det där är en sån,
jag vill ligga med
vilken kille liksom. Och det handlar egentligen bara om att slå på extremt mycket charm.
Mm.
Och grejen var att det funkade. Och sen hade jag också tanken att om jag pratar med någon på scen, från scen, då vill jag att de ska känna sig utvalda.
Mm.
Och jag vill att den jag inte har pratat med ska känna att, men fan snälla, välj mig.
Mm.
Och det där är ett fel som jag tror att många komiker gör. För att om de börjar prata med en person och den personen vill inte, då fortsätter de.
Mm.
Men alltså, om jag märkte direkt att de inte ville, då gick jag bara till nästa.
Mm.
Men till slut lyckades jag ju skapa den här känslan av att Paul, man är i trygga händer med honom. Det är liksom inget jobbigt, det är bara skönt. Det är bara ett skönt snack liksom.
Mm.
Och då blev det väldigt lätt för mig. För jag jobbade mycket som MC också. Så jag hade verkligen det här med att jag snackade med folk och fick igång föreställningen. Men det är en speciell känsla. Men jag la ner stand-upen för att...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag ville gå djupare än att bara få folk att skratta.
Mm.
Jag fick folk att garva, men jag kände någonstans att så här, visst, de skrattar, men jag vill säga något annat.
Mm.
Och det gör jag idag i de avsnitten som heter Öppnar mitt sinne, eller i de här konversationerna vi har.
Mm.
För att man kan också prata om djupa livshistorier, men det går ändå också att få det kul. Sen ibland är de ju så pass djupa och traumatiska att man sitter ju inte och skojar. Men jag tycker ändå att nu får jag den här med... Liksom, nu får jag möjligheten att förmedla en tanke istället för att bara få någon att garva.
Mm.
Skratt är ju absolut det bästa som finns. Men jag kände det så mycket. Jag vill djupare.
Jag skulle vilja säga sex är det bästa som finns. Och sen skratta efteråt. Eller du gör både samtidigt.
Tiden.
Fast då blir det weird.
Ja,
nej, men vad kul att man... Alltså, jag har alltid tyckt om comedy, men jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå upp på en scen och liksom göra något liknande själv. Mm. Det är kul när man pratar med polarna och man får någon att skratta, men att stå på en scen, jag drar verkligen hatten för det. För det tar bollar, det är emotioner. Man ska inte leka med andra människors emotioner. För konsekvenserna kan vara stora.
Så är det. Mm. Nej, men stand-up, det är en väldigt speciell, alltså det är en speciell konstform.
Mm.
Jag får ju ofta höra att varför skrattar du åt dina egna skämt? Jag bara, för att jag är ju fett rolig, och det är liksom, jag garvade åt mina skämt först, sen började folk skratta åt dem.
Mm.
Men, och sen har jag haft diskussioner med en kille som sa, han bara, men om jag skulle skämta om det jag tyckte var kul, skulle ingen garva. Jag bara, okej, fast då skriver du humor som du tror folk kommer tycka är roligt utan att du gillar det själv. Ja, men det är ju fan som att gå och fota konstiga bilder. Bara, jag gillar inte de här fotorna, men någon kommer gilla dem, för om jag fotar det jag vill.
Mm.
Ja, men det börjar ju med att man själv har en kärlek till det man gör alltså.
Mm.
Tänk om alla regissörer regisserade filmer som de egentligen inte tyckte om, eller alla musiker bara skrev låtar som de inte gillar för att de tror att de kommer gilla det.
Det är en balans, det är fine line, för det finns guidelines som man måste sticka till, men sen om ingen har åstadkommit det liksom, då måste han ha gjort någonting fel om man har stuckit med guidelines hela tiden. Så du måste tänka utanför boxen, och det är det jag tycker är svårt med livet. Det är liksom också igen schack och go, det finns principer, det finns öppningar, men ändå måste du vara kreativitet. Magnus Carlsson, världsmästaren i schack, som är från Norge by the way, har sagt det är liksom, eller AlphaGo Nej, inte AlphaGo. Nu har jag glömt bort Kasparov när han spelade första schackdatorn. Deep Blue, ja.
Är det Deep Blue?
Ja, och då sa han ju också liksom, du kan spela en dator. En dator kommer alltid kunna räkna ut alla möjligheter, men intuition är någonting som är superviktigt i livet. Och det är därför också jag alltid följer magen. Alltså huvudet kan tänka en sak, men ditt huvud tänker alltid emot dig. Konstigt nog vill den alltid säga någonting mot dig. Ja. Stanna i sängen 5 minuter till. Det är gosigt, det är mysigt här. Det är konstigt om man tänker på det. Men magen, den kommer alltid ge den känslan. Höger eller vänster. Mm. Så, ja.
Jag gillar att du säger också tänka utanför boxen. När du bokstavligen nu har en box med hjul.
Så
att du
kan ju liksom, transition, ja, alltså. Vilken transition.
Så du kan ju åka i den här boxen. Ja. Och ta dina tankar runt om i världen. Mm. Vad blir er första destination som ni ska till?
Så först vill jag svara på boxen. Ja. För det är lite så som Nelson Mandela sa. You can, liksom, om du har läst hans bok, highly recommend.
Jag har inte läst den, men jag kan storyn.
Ja, han har ju levt på Robben Island, blivit fängslad för många, många år. Och han har levt i en box, men han var ändå fri för det i hans huvud. Och det är lite så man får kolla på den här boxen. Den är 14 kvadrat. Men den leder till så många olika platser, så varje gång du öppnar den dörren så kan det vara någonting nytt bakom där. Mm. Så det är en box, men det är egentligen ingen box. Och ut och resa igen känns superkul. För det känns, jag har postat det också. För jag kommer dokumentera den här resan lite mer än vad jag gjort av mitt privatliv förut. Jag har bara postat jobbsaker och sådana saker. Det kommer vara kul att vara tillbaka. För jag har varit ute och rest så många år. Och sen har jag blivit tvingad att leva det normala livet, om man vill säga så. Vilket har gett mig en otroligt mycket nya saker jag har lärt mig också genom FCR, jobba med grabbarna, för jag har alltid jobbat själv. Sen grabbarna där jag hade mitt kontor, Mothership, Kejan och Farim och Attila. Det har varit otroligt kul, men det känns också otroligt kul att vara tillbaka ute och resa. Och min första destination kommer faktiskt vara Madrid. För jag ska plåta The Candidates Tournament, kvalifikationen till världsmästerskapet i schack. Och livet is made out of opportunities. Och jag pratade med min tjej som sitter här bredvid mig. För jag spelar mycket schack. Jag läser mycket schack. Och det är bara någonting som jag brukar göra konstant. Och då sa jag till henne, eller tänkte ut högt, varför har jag aldrig skrivit till FIDE? Vilket är The World Chess Organization. Och då skriver bara ett mejl. Hej, jag skulle gärna vilja erbjuda mina tjänster till någon av era tournaments som ni har. Så skrev hon tillbaka. Och det är schysst. Vi skulle gärna vilja anlita dig. Alltså man måste försöka, för du slänger 1000 flaskor in i havet och 99 kanske inte kommer tillbaks, men en kommer tillbaks. Och det här var ett fall där den första kom tillbaks. Och det var bara så kul. Så det blir Madrid. Det är tre veckor kommer det ta, 17 juni till 7 juli ungefär. Sen därifrån blir det mycket Spanien och Portugal, lite surf, för jag gillar surfa. Jag är inte särskilt bra på att surfa. Jag är bättre på att dricka vatten. Men ja, så jag har saknat surfing, så det kommer hända i Portugal och Spanien och sen lite överallt. Alltså vart jobbet leder mig. Vi har en del riktigt roliga samarbeten på gång. Vilka kommer innebära att jag får slänga ner min tjej från en brygga på ett bungee jump rep, inget annat. Så det är kul när man har sånt på utsikt. Så vi får se vart det leder. Men först och främst blir det all over Europe. Och sen kanske lite längre framåt Afrika. Alltså jag skulle gärna vilja göra Afrika på ett sånt vis med husbil eller någonting. Mm. Jag är lite fotograf och äventyrare, kan man nog säga. Så jag letar efter äventyr, de finns över hela Europa och Afrika. Sen vet jag inte vad min andra halva säger.
Nej, får se var ni landar. Men kul med Madrid, det är ju mitt andra hem ju.
Är det?
Jag är ju halvspanjor.
Jag har alltid velat lära mig spanska. Ja, det är ett fint språk, men jag har aldrig kommit dit liksom.
Men min släkt är från Madrid.
Okay.
Så jag bodde hos min farsa där. Han flyttade dit när jag var 9, han flyttade tillbaka.
Och det så
var
du har då svensk fotot för sig.
Nej, just nu har jag bara svensk, men jag har dubbla identiteter. Inte identiteter, utan nationaliteter.
Mystiskt på det allt.
Exakt.
Nej, fan vad coolt. Jag har åkt genom Madrid ett antal gånger, men den här gången kommer jag ha lite mer tid. Jag har glömt namnet, men Candidates Tournament är en jättefin gammalt hus eller byggnad. När jag såg den bilderna där kom det sjuka. Och sen jag har varit i Spanien förra året, där reste jag med en vän genom Spanien. Så jag gillar det, men jag har alltid sett fram emot liksom Madrids storstad, men ändå någonting nytt som känns ändå så bekant. För Spanien är inte så långt härifrån.
Nej, det är nog.
Så det känns som någonting nytt men ändå inte. Mm. Jag vet inte, jag ser fram emot Madrid.
Ja. Mm. Jag kanske är där 2 juli. Det är lite oklart just nu. Jag har en kusin som gifter sig och han vill gärna att jag ska komma ner. Så jag kanske
men gör
är
det.
Madrid. Ja.
Det hade varit kul.
Får vi länka upp.
Då får vi länka ihop och då tar jag med dig till Candidates Tournament.
Ja, ja.
Det hade varit kul. Ja. 100%.
Ja.
Ja. Nej, ja. Men du, jag tänkte faktiskt ta med mig rödvin här för vår lilla konversation. För det är sånt, du vet, det regnar på taket, ja, och sånt, lite rödvin. Det gör det lite mysig konversationsstämning. Men du sa att du inte druckit på 10
Nej.
År. Dricker du inte alkohol överhuvudtaget?
Nej,
eller?
Det är så roligt när du ser det här med vin. För min pappa sa det en gång, fast på spanska då. Han bara, så det här med att du inte, för jag drack inte vin heller. Jag har aldrig gillat vin. Han var fan på det här med att du inte gillar vin. Jag började liksom tvivla på att du är min son. Alltså,
det är ingen riktig spanjor.
Nej, precis. Vin. Han var vilken spanjor gillar inte vin? Mm. Nej, men precis. Jag slutade dricka 2012 tror jag, 2013. Jag blev förbakis. Det var egentligen bara det. Mina bakfyllor var helt absurda.
Hur gammal är du?
Alltså. Jag fyllde 44.
Ja, men det är inte så
gammal. Vad är det? Typ, ja, men i juli. Mm. I juli. Så jag var bara... Nej, det var, liksom, det var inte okej. Okay. Alltså, jag vet att det var någon gång där jag mådde illa i 3 dagar. Alltså, det var helt sjukt. Mm. Och då tänkte jag bara, det är någonting som inte stämmer. Så jag tog en liten paus, men sen så drack jag några gånger till. Effekten var likadan. Och sen var det väl lite så här droppen när jag var. Det var ett UFC-event. Och då var jag med Wade, en kille från... Nu tror jag inte MMA Heat finns kvar, men de hade det förut. Vi sitter på Berns. Jag hade precis också... Alltså, jag har druckit stark sprit. Jag har en drinkkille, liksom. För jag har inte riktigt gillat varken öl eller vin.
Mm.
Vi hade typ precis börjat vänja mig vid att dricka lite öl. Liksom. Så vi hade druckit 2 öl. Vi sitter på is, tror jag det var. Och 2 öl in så slår tanken mig att jag tror jag måste kräkas. Alltså. Jag mår illa. Och det var det där. Och till slut så frågasatte jag mig själv bara. Jag bara okej, okay, jag har kul i typ 2-3 timmar. Men sen mår jag bokstavligen dåligt i 2 eller fler dagar.
Mm.
Och det är inte värt det. Träningen blev jättepåverkad. Om jag krökade på en lördag så kändes min träning okej fredagen efter.
Mm.
Och jag har egentligen alltid bara druckit för att festa. Så att jag har inte varit den här så här, ta en öl eller bara en liten drink och ha kul. Utan det var så här... Då dricker jag inte, men om vi ska festa, då har vi roligt. Liksom. Men nej, jag var bara på tok för bakis. Liksom, och det, jag tog en paus, och den pausen har bara... Liksom,
en längre paus.
Ja, det blev en, det blev
alltså
en
jag paus. Alltså, jag hade satsat fortsatt. Pengar på att du är en vinkille.
Ja, jo, 100%. Jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig det.
Vad är din åsikt om cannabis då?
Det är ingenting jag håller på med. Mm. Jag gjorde det när jag var yngre, rökte jag några gånger. Men jag har sett så här, båda sidorna av det.
Mm.
Så det är... Det blir svårt att ha en så här åsikt, för jag har sett när det kan gå åt helvete och jag har sett när det händer liksom ingenting. Men om frågan är så skulle jag väl säga att jag är väl emot, vad ska vi säga, så som lagar och regler ser ut idag tycker jag att det är fel. Mm. Jag tycker väl i sådana fall skulle jag kunna sträcka mig till en så här avkriminalisering i alla fall.
Mm.
Jag tycker inte att man ska behöva sitta i fängelse för att man har en joint eller liksom så. Jag tycker det tycker jag är lite löjligt. Men det är ju en, alltså det är en sjukt lång debatt om vi ska gå in på hela den grejen. Men
det är ofta så att liksom folk som har sagt, vet du, jag har tagit avstånd från alkohol. Liksom, ibland finns det en bakgrund med cannabis. Och jag tycker likadant som du, det kan vara en jättestor debatt. Men om man verkligen vill komma till punkt snabbt, låt folk läsa om det, ge dem information och sen fatta sina egna beslut och ge dem hjälp ifall de behöver hjälp. Varken det med alkohol, cannabis eller någon annan substans. Så ja. Skönt att vi fick det också.
Exakt. Det är schack, vin och cannabis. Nu kan vi prata om exakt
och fotografi. Och fotografi.
Ja, precis. Men fan, nu lämnar vi cannabis. Ni kommer ju åka förbi Amsterdam, så jag får en känsla av att ni
tyvärr
kanske...
Inte.
Jag inte.
Tyvärr inte.
Ni tar omvägen.
Ja, jag måste hälsa på morsan för hon fyller år.
Just det.
Så jag kommer åka över gränsen nere vid Köln, Düsseldorf. Mm. Jag kanske ska hitta på ett litet projekt med Mocic, som är en känd fighter från Kroatien eller Serbien. Nu kanske jag blandar ihop det. Dubbel eller trippel KSV champ. Och jag har jobbat lite med grabbarna där nere, så jag kommer svänga förbi där också. Så ingen Amsterdam den här gången, tyvärr.
När kommer boken då? För det känns som att du skulle kunna skriva henne memoar efter alla de här resorna som du har gjort.
Du såg att jag fick en liten chockblick där så fort du nämnde det. För jag har alltid skrivit på en bok liksom om mina äventyr. Och som jag sa, jag har en hel del sjuka historier. Jag har jobbat bland minfälterna i Laos och alltså...
Hur var det? Där måste vi ju stanna direkt. Hur var det att jobba i minfälten i Laos?
Det var kul tills man typ kom minerna lite för nära. Så vi jobbade med ett projekt, jag och Antoine Chira, en polare till mig. Alltså long story kort. Jag bodde i Thailand vid den tiden, skulle göra en visa run i Laos. Dagen efter hade jag mitt eget hostel. Flyttade alla mina grejer inom 24 timmar från Bangkok till Vientiane. Och lärde känna en kille som heter Philip Sangari. Och han var engländare som lärde ut rugby i Laos. För det är ganska populärt i Laos. Och då hade de ett samarbete med, jag kommer inte ihåg vad företaget heter, från Australien. För det är rugby också populär i Australien. Och då berättade han liksom hur de gör, att de åker ut till bergen mitt i Laos, mitt i djungeln. De lär dem lite rugby, liksom visar dem lite sportgrejer, och samtidigt med den välgörenheten så visar de att du ska tvätta dina händer innan du äter mat och du ska rengöra så här. Så de också överlevnadsgrejer. Och då sa han bara, det hade varit perfekta grejen för dig om du skulle kunna hänga med. Och då sa jag till honom, yes 100%, men det fanns ingen storyline där. Nu kommer vi in till journalistik. För att kunna sälja en story, du måste verkligen hinna hitta ett tråd. Så vi letade och letade, och sen av någon anledning, jag vet inte varför han inte sa det från början, men av någon anledning, några månader senare, sa han, men du kanske skulle vilja skriva om den där Secret War of Laos. Jag bara, vad var det? Och det har med Vietnamkriget att göra. Så för igen en long story kort, det blir svengelska här. Så under Vietnamkriget så droppade amerikanerna en himla massa bomber över Laos när de flög från Thailand till Ho Chi Minh-trailen för att liksom förstöra supply-linjen för kineserna och kommunisterna i Vietnamkriget till Nordvietnam. Och tekniken vid den tiden var inte den mest pålitligaste, så de bestämde sig, om de inte kunde bomba deras target, deras mål på grund av vädret eller vad som helst, så ville de inte landa med bomberna, så de bara släppte det över Laos för de trodde det är ingen här. Och mellan, nu kan jag fucka upp nummerna lite för det var länge sedan, jag har inte det i huvudet, men ungefär mellan 1966 och 1975 så droppade amerikanerna ungefär 1,5 ton bomb var nionde minut varje fucking dag, var nionde minut i 9 år. Det är en himla massa bomber. Så folk där idag, de hittar fortfarande bomber i djungeln som de plockar upp, som är skarpa, som exploderar, de tappar ben, de dör och sådana saker. Och då jobbade vi tillsammans med ett företag som heter MEG. Det är ett bombsquad företag, organisation, så de rensar landminer över hela världen, i Afrika, i Laos och så vidare. Och sen tillsammans med det där välgörenheten och min polare så åkte vi dit och berättade story om en tjej som var jätteduktig på rugby och liksom var den första tjejen från Laos som hade möjlighet att gå någon annanstans. Men hennes hus där hon är uppvuxen är byggt på bomber. Så vi hade en connection där mellan sporten, historien och sen, nu, det är så synd att jag har sån dåligt minne. Det sjukhuset där som håller på att jobba med att ersätta ben och armar, vad, protes heter protes, det på svenska. Ja. Ja, och då gjorde vi den storyn och vi var i bergarna och vi breakade, för jag har en bakgrund i breakdance, det är så jag kom till Red Bull, action sport, och därifrån kom jag in till fighting. Så jag, Antoine Chira, en polare som en filmare som jag också känner genom breakdance, som idag jobbar för BBC och Le Monde. Alltså vi hade så kul, vi gjorde backflips för människorna där mitt ute i djungeln. Jag har en helt tatuerad svart arm, så de kom fram och liksom tog på den. Vad är det för något? De har förmodligen aldrig sett en människa som mig och Antoine. Stor skägg och sen tatueringar. Det var riktigt coolt. Och det var Laos, så det var kul. Mm.
Hade ni någon incident med miner eller var i närheten av något som hände?
Ja, alltså vi rörde oss ju i minfältarna med MAG, och sen var ju det första som vi fick höra, och ni får inte liksom gå dit för långt för det finns miner där. Och sen säger du till en fotograf eller en riktig journalist, du får inte gå dit, det första han gör det är liksom han går dit. Så jag och Antoine, vi äventyrade ut lite för fort, för långt i där vi egentligen inte borde ha varit. Så det blev... det blev en upplevelse, om vi får säga så. En väldigt stor upplevelse. Som, det här är en annan podcast, för det är en sån där sak som verkligen får dig tänka. Det kan vara över, boom, du är fortfarande här. Liksom. Det är kul. Men det är också inte kul. Så, ja. Man lärde sig sin lektion.
Det var perspektiv.
Perspektiv. Man får, alltså, det är det jag gillar med resa. Mm. Och det är det jag gillar med livet, om du lyssnar på din mage. livet kan förändras så fort. Ja, men nej, man kan inte ändra på det så här snabbt från ena dagen till den andra. Du har inte en aning om hur snabbt livet kan förändras och hur snabbt din perspektiv kan förändras. Någonting som du tyckte var stensäker på att tycka så. Om 5 sekunder kan det vara helt annorlunda, för det är någonting som har hänt som är bara mindblowing. Och det, jag har svårt att prata med personer om sånt som inte har varit med om sådana saker. För jag tror, och jag, det kanske är mitt fel, men jag tror att det är svårt att förstå om man inte har varit i sådana situationer. Och då känner man sig lite dum att prata om dem. För...
Jag såg ett jättebra citat. Mm. Och jag vet inte om det är Lao Tzu eller om det är. Det är i alla fall från den delen. Som är att du kan inte... Fan var den? Liksom en groda från havet kan inte förklara hur havet är för en groda som bor i en damm.
Ja, det förstår jag 100%.
Och det känns lite som att det är det du liksom menar. För som en, jag skulle... En person som började ställa mig en massa frågor om någonting och han förstod bara inte.
Mm.
Och då sa jag det, nej men det är för att du har inte upplevt det. Du har inte gjort det här. Och han var ett stort fan av Indien. Och jag sa det, du kan prata med hur mycket som helst om Indien. Jag kommer aldrig fatta ändå för att jag har inte varit där.
Mm.
Men om du pratar med någon som har varit från Indien, då bara, men du vet där. Åh, doften och värmen. Ja, man kan relatera.
Mm.
Och jag tror att det är lite det där med livet. Ibland är det svårt att relatera till saker som vi inte har varit med om. Mm. Men det är ändå det som är så här syftet med den här podden.
Mm.
Det här de här konversationerna kommer och det här man ändå kan höra de här berättelserna och de här upplevelserna som folk.
Men det är också oerhört svårt tycker jag. Det är någonting som jag har jobbat på nu det senaste året när jag har varit här i Sverige. För igen, alltså det finns miljontals människor som har upplevt mycket sjukare saker än vad jag har gjort. Alltså jag är dropp i havet jämfört med andra. Kolla bara på Francis Ngannou som har jobbat sin väg från en gruva i Nigeria eller vad fan det var upp till MMA star och tjänar miljoner. Alltså jag har ingenting att säga om du vet vad jag menar. Men jag har rest många år och när man sitter och har konversationer med kompisar som kan vara om vad som helst. Om man bara, ja men jag har gjort det. Ja men jag har upplevt det och det. Och man känner sig väldigt snabbt väldigt dum för man känner sig så utanför. Mm. För att man har upplevt så många saker som andra. Och det, alltså jag tycker det är oerhört svårt. Zlatko till exempel, han har ju också som driver FC RC och han har ju också varit med i krig och sådana saker. Och det är liksom det är sådana saker som är så svårt att förklara för någon som inte har varit med om det. Det är svårt men samtidigt intressant. Men det är därför jag oftast också liksom har svårt och verkligen, I don't like small talk. Så om vi ska prata, då ska vi prata. Ja, då ska vi ha ett samtal som du säger där vi kan lära oss av varann men där vi också kan pusha. Varför tycker du så? Tycker du verkligen så?
Mm.
Och ibland säger man bara saker för att man vill få ut en reaktion och se om du verkligen vet vad du pratar om. Men det är svårt att prata om sådana saker tycker jag för att liksom komma tillbaka till poängen. Oftast för man känner sig väldigt utanför att de andra inte kan hänga med. Och liksom, då blir man mer som en människa som berättar en historia än en människa som har en vill ha en konversation. Om du förstår vad jag menar.
Känner du att det kan begränsa dig? Att det blir ibland att du är hellre tyst än att du påbörjar en konversation där du misstänker att folk kanske inte kommer hänga med?
Det är det som är väldigt kul. För de som jobbar med mig, de vet att jag kan vara drövhål. Alltså jag är väldigt på, jag pushar väldigt mycket och jag är väldigt högljudd. Också med människor omkring mig. Men om jag är ute, jag är tyst. Jag pratar inte med någon. I'm a loner och alltid varit en loner. Jag vill göra min grej, jag vill uppleva världen. Känner jag att jag har människor omkring mig som liksom, du träffar en massa människor som reser där ute. Så det är liksom, it's your people. You will say something, they will say something. And then, I know what you feel like. It's different out there. Jag är väldigt tyst, men om man känner mig och är villig att ha en pushande konversation, då kan jag vara väldigt högljudd och väldigt bam. Men jag menar bara gott.
Vad tänker du på när du är tyst?
När jag är tyst, allt möjligt. Mitt nästa schackdrag, vad jag gjorde för fel. Alltså, sjuka saker. Jag vet inte, jag vet att alla tänker på det här. Hur känns det om jag hade hoppat från ett höghus? Inga självmordstankar, bara för att få det ur vägen. Men det är sådana saker jag vill veta. Jag tänker om allt möjligt.
Mm.
Liksom, hur vill jag dö någon gång? Hur vill jag kolla tillbaka på mitt liv? Liksom, vad händer om jag gör det och det här? Alltså jag är en tänkare. Vi gick inte in för djup, men Jag är en stor cannabis-enthusiast, alltså CBD, alla möjliga
olika. Jag tror alla förstod det nu, ställer frågan. Ricka var underförstått.
Så för mig, det har hjälpt jättemycket. Det har hjälpt jättemycket. Så jag gillar att tänka om allt möjligt. Det kan vara löjliga saker, men jag gillar att lösa problem och jag gillar att lära mig. Så jag har oerhört stor I'm craving knowledge. Craving information. Betyder inte att jag behåller det i mitt huvud, men jag tycker bara det är intressant. Jag vill inte, I don't want to waste any time in my life, vilket leder tillbaks till Laos eller andra saker jag har upplevt. För jag vet att det kan sluta ganska snabbt. Det kan vara jobbigt också. Det är, speciellt i en relation, när man bara vill ha kul en eftermiddag och du bara, nej, jag måste få reda på det här nu. Det är så.
Jag kan känna igen med det här med att ibland inte, ja, men jag kan också vara den som är tyst om jag är en stor folkmängd. Jag har lättare att gå upp på en scen och uppträda och prata inför 1000 människor än vad jag har och bara stå och kallprata. Jag kan tycka det är ganska jobbigt ibland att bara så här, hej hej, hur mår du, vad jobbar du med, hur är vädret? Men jag tror att det är så att nästan alla vi som är på liksom resan, om man säger så, för att utforska livet, utforska sig själv, hitta, se och inse att vi egentligen kanske bara är ett gäng jävla idioter i en värld av en massa andra dårar. Liksom. Men vi vill hitta vår plats på något vänster, och då tror jag när det är de större frågorna som pockar igen, då kan det ibland bli lite svårt att bara så här, sitta och kallprata. Liksom.
Det är ju det som igen leder tillbaka till we don't know shit.
Nej.
Så mycket man försöker göra saker rätt eller liksom klura ut saker, man måste, innerst inne vet man att vi är lite dust corn in the universe. Så ett citat som jag verkligen gillar, Neil deGrasse Tyson, the universe is under no obligation to make sense to you. Så mycket du än försöker, liksom, du kommer aldrig förstå. Så njut av den tiden du har och försök göra det bästa och inte slösa det. För det går över alldeles för fort, mycket fortare än vad man tror.
Jag känner att jag vill släppa in din tjej, om det är okej för dig att komma in. Jag har ändå några frågor till dig här.
Då ger jag micken vidare.
Ja. Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Madeleine, va?
Ja, stämmer bra.
Ja. Det här är väldigt intressant. Ni är ju just nu på G med en liksom, väldigt unik resa. Ni ska sticka iväg. Ni ska åka och börja till Spanien. Det kanske blir fler delar av världen. Men det, jag ska inte säga att det var roligt, men det intressanta här är ju att du har ju nu då till och med sagt upp ditt kontrakt.
Exakt.
Din för bostad.
Min lägenhet. Ja.
Och det är ju verkligen den här grejen som folk säger, nej, du måste behålla, det är svårt att få lägenhet.
Ja, alla vill ju att det ska vara tryggt och säkert och bekvämt. Exakt. Och sen när man släpper sådana grejer så blir det ju väldigt där. Men gud, har du tänkt till vad du gör? Vad håller du på med? Liksom, massa frågor.
Hur mycket fick du tänka igenom och hur mycket ville dina föräldrar inte att du skulle göra det här?
Alltså de vart ju, ja, det vart ju diskussioner om man säger så. Men det var ju väl mer för att de trodde inte att jag hade tänkt till, att det kom liksom, att jag kom på det igår och skulle göra det idag liksom.
Ja.
Det var lite så. För att jag ville ta beslutet själv utan att få andras åsikter innan liksom. Så jag satt där och funderade ensam och så kom jag fram till det.
Ja. Och hur kändes det att till slut ta beslutet och att ni nu har husbilen och att ni är på G och att det här kommer hända?
Alltså det känns helt sjukt, det känns overkligt. För jag har velat det så länge. Men det känns som att det har varit typ omöjligt att göra det. För att man är så trygg, man har sin lägenhet, man har en fast anställning. Och liksom släppa de grejerna är ju lite läskigt.
Ja, men då blir det återigen där. Då har du ju verkligen tänkt mycket liksom på allt det här och att verkligen komma in i att göra det. Att ta beslut. Men när började den här liksom fröet växa hos dig?
Det var när jag träffade Steve. Alltså jag har ju tänkt många år innan. Alltså jag har kollat på Vans på Blocket flera gånger. Men det är liksom så många frågor. Vad ska jag göra själv? Vad händer om bilen går sönder på vägen? Alltså massa sådana grejer. Sen träffade jag Steve och vi pratade om samma grej liksom. Han vill också iväg och resa igen och han hade ju massa erfarenhet. Så då kändes det som, alltså, det var då det kom till liv om man säger så. Att det blev liksom verklighet.
Känner du dig fri nu?
Ja, alltså jag vet inte, jag har inte rest där. Jag har varit borta max 2 veckor med familjen. Alltså det blir verkligen en kontrast. Och sen släppa ICA som jag jobbar på nu liksom. Så det är lite stor förändring.
Vad sa de? Frågar de om du har fått en annan anställning?
Nej, alltså jag började ju ta tjänstledigt nu ett halvår.
Ja.
Men sen hoppas jag på att jag inte kommer tillbaka, för det är inte målet.
Nej.
Så...
Jag fick den, det sa jag när jag började plugga teater igen efter att jag hade haft uppehåll en massa år, så vet jag att till den chefen sa jag bara, jag kan jobba lite extra, men sen tänkte jag att jag slutar. Han bara, men när är utbildningen slut? Jag bara, men den är ett år. Ja, men då är du tillbaka, va? Ja. Jag bara, nej, alltså tanken är inte det. Va? Vadå? Ska du inte komma tillbaka? Men nej, alltså de ska ju såklart kunna göra det här. Men spännande. Det, det här är ju väldigt intressant. Känns det lite nervöst kanske att påbörja det här? Eller vilka känslor har du?
Det känns, det är väldigt nervöst. Så jag kollar ju andrahands hyresgäst först för att ha kvar mina bekvämligheter och tryggheter och sånt. Men sen var det bara, varför ska jag stanna kvar? Alltså med, för då kommer jag tänka på det också, någonting som håller mig tillbaka. Så då sa jag upp den lägenheten och så får man se vad som händer.
Så du går buddhistvägen alltså, du gör av med allting och sen...
Får man se. Ja, ja, lite så.
Ja, men vad spännande. Vad kul att få lite input från dig också här nu. När du ändå har suttit med i konversationen. Känns det tryggt med Steve eller spelar han för mycket schack? Och spelar du schack?
Nej, jag spelar inte schack. Vi försökte en gång, men jag kände att... Ja. Så kanske får lära mig.
Ja, du får nog göra det. Du får nog göra det. Han kommer att behöva någon motståndare. Annars kommer han sitta och spela schack. Det kommer alltid finnas någon husvagn där eller husbil som...
Exakt, men jag vinner ju mest på Uno. Då.
Oj. Det är också...
Så att jag... Nej. Då är jag nöjd.
Ja. Men vad kul. Mm. Kul att jag fick höra lite från din sida också. Med tanke på att du ändå sitter med här så tror jag absolut att... nu ska vi se. Steve verkar ha en fråga.
Ja.
Ja, för det som är roligt jag tycker med Madeleine, och hon är ju lite blyg. Hon har inte liksom... Hon är inte van vid att göra en podcast. Hon håller precis på att lära sig fotografi. Så hon är vid ett väldigt... tidigt stadium att göra den här resan som jag gjorde för länge sedan. Och det som jag tycker är kul är att man känner igen sig väldigt mycket i det hon går igenom mycket, och jag lär mig otroligt mycket av det. Jag tror Madeleine inser eller förstår inte riktigt hur mycket jag lär mig, vad jag kunde ha gjort bättre när jag lämnade saker. Och se det här nu, för det är inte lätt. Man träffar många människor. Och jag är en människa, jag kan prata öppet om allt också, om mitt förhållande, och det är en sak som jag känner mig väldigt attraherad till Madeleine, är just det här. Det är många som pratar, men det är väldigt, väldigt få som gör. Och när möjligheten kom med husbilen, då hade jag inte ens klurat ut vad jag ville göra. Då hade hon redan liksom, ja, men så här gör vi. Okej, så blir det väl. Så jag tycker det är otroligt modigt, och det krävs väldigt mycket, jag vet inte hur man säger på svenska, så ursäkta mitt språk, men det krävs väldigt mycket och stora bollar för att göra sånt här, verkligen tappa allting och gå ut i en värld där du inte vet, som en ny uppkommande fotograf, hur tjänar jag pengar? Hur får jag in pengar? Vad gör jag? Det där är viktiga frågor för människor. Om du går runt i Västerås eller Stockholm och frågar, om jag skulle ta bort din möjlighet att tjäna pengar, vad skulle du göra då? Den första som kom upp, då skulle jag hitta en ny möjlighet att tjäna pengar. Inte vad deras drömmar är eller vad som helst. Alltså säkerheten. Det är igen balans. Du måste ha en viss säkerhet i liv. Och det är som att hoppa från en klippa. Att hålla ut foten och nu ska jag gå och nu ska jag göra det. Och det är dumhet och naivitet som krävs här. Hon är dum och naiv på grund av att hon är ihop med mig. Ska jag vara. Men alltså, jag drar hatten för det, att se... Se det, för jag vet hur osäker jag känner mig, hur rädd jag var. Jag vet att det är det svåraste situationen jag har varit i. Du lämnar familj, du lämnar kompisar, du lämnar trygghet. Vad finns det där ute? Liksom, igen, för mig det är vardag. För henne är det inte det. Och jag tyckte det behövs säga. Och ja, förhoppningsvis kommer vi också kunna spela in en podcast där man kan gå in lite djupare om det i framtiden, där du har liksom sett, nu har jag gjort det här steget och allting. Så det tycker jag är väldigt cool, och jag ser leende när hon pratar om det, men att inse vad man gör, nu ska jag göra henne lite nervös, det vet man inte heller. Det, jag tycker det är otroligt modigt bara, jag ville bara säga det.
Och med det här inhoppet så tar hon nu tillbaka sitt jobb och sin lägenhet.
Nej, jag har ju sagt att jag ska sälja hennes kroppsdelar i Tjeckien, men hon verkar inte ta mig på allvar.
Ja, det är ju det perfekta sättet att få med någon. Jag tänkte sälja din organ när vi kommer dit, så får vi se hur allting går. Ja, precis. Nej, men fan vad grymt. Alltså, det här är ju, det är jättekul. Alltså, det är väldigt kul när liksom, ett par ändå vill åt samma sak, strävar åt samma håll, och det är ju egentligen, det är frihet det handlar om. friheten att kunna vara var man vill och se egentligen världen som en liksom stor spelplan istället för att bara se liksom sin lilla land som sitt hem och vara där och vara trygg och vara säker och bryta sig från allt det, men också möjligheten att kunna jobba på vägen.
Det är hårt arbete dock, det får man inte underskatta.
Exakt. Mm. Och då blir sista frågan som vi kommer avrunda podden med.
Yes.
Vad skulle du ge för tips ifall det nu sitter någon och lyssnar på den här podden och känner så här, fan, jag har tänkt på det här med vanlife nu i flera år, det är någonting som jag vill göra men jag är rädd, men jag vill.
Mm. Ett tips... Det är svårt, för en sida i mig vill säga bara gör det. Det är så klisché, men bara gör det. Men åt andra sidan, det är det jag också lärt mig med Madeleine. Man behöver inte alltid in med huvudet först. Man kan ta det steg för steg. Hitta svar på dina frågor. Varför, pros and cons, och sen fatta ett beslut utav det. Och det beslutet du kommer fram till, om du verkligen vill det så kommer du göra det. Annars ljuger du till dig själv. Och då borde du leta efter någonting annat. För ja. Det vill man verkligen, kommer man alltid hamna där på ena eller andra sättet. Säg inte att livet är förbestämt, men vill man någonting så kommer du hamna där. För då hittar du vägar att komma dit på ena eller andra sättet. Varken det är imorgon eller om 2 år. Men någon gång kommer du dit. Ta inte bara för lång tid på dig.
Nej, man kan vänta men inte för länge. Helt enkelt det. Hur följer man dig, er, på den här resan? Sociala medier och allt sånt. Var hittar man dig?
Ja, då tar jag ett djupt andetag och jag har ju lärt mig också poddat, så då kör vi. www.stevbonhage.com. Det är min hemsida, där kan ni följa mitt arbete. Sen kan ni hitta mig på Instagram, Steve Bornhage, Stevbonhage, och där hittar ni också länkar till min fight account SB Fight Photography på Instagram, där jag enbart postar om fighting, och sen också min nya sida där jag kommer visa en lite mer privat perspektiv av hur jag lever mitt liv, hur jag jobbar i en husbil och lever där. Så den heter Surrounded by Details. Den finns också på YouTube, Surrounded by Details. Jag har min gamla podd där som jag gjorde i Asien med Sarah Knight från New York Times. Hon har skrivit en bok, The Magic of Not Giving a Fuck, väldigt intressant. Rich Franklin, UFC Hall of Famer. Så det finns massa roliga intervjuer. Vi kommer också starta en video, eller vi kommer ta upp den igen med videointervjuer och podcast on the go. Så alla dessa kanaler kan ni följa. Steve Bornhage, stevbonhage.com på Instagram, därifrån hittar ni alla länkar. Sen har vi MB Belinki och Belinki Photography, där ni kan följa MB Palevik där ni kan följa Maddes resa och hur hon utvecklas som fotograf och hur hon kommer in i fotograflivet. Så jag tror det kan vara en ganska intressant mix för folk som vill komma in i den här livsstilen eller vill börja med någonting kreativt, att både få en perspektiv av någon som har jättemycket erfarenhet och någon som är precis i början av starta sin resa. Har ni idéer vad vi kan göra eller vad ni vill ni ha svar på frågor, så nå gärna ut till oss. Vi hjälper gärna andra, för andra har hjälpt oss. Så give back, basically.
Snyggt. Du kan skicka länkarna till mig också, så kan jag länka liksom det som är hemsidan i bion på en gång också, så kan folk bara klicka sig vidare genom den. Så
100%.
Bara gå in i bion, klicka, så hittar ni i alla fall hemsidan där. Och där länkas allting vidare till de andra grejerna.
Yes.
Ja, men super. Tack så jättemycket. Det har slutat regna. Vi får se om det kommer fram någon form av sol, men vi kommer i alla fall kunna ställa oss här ute lite och få lite härlig Västerås frisk luft. Där har ni. Tack så jättemycket, Steve, Madde,
tack
för att ni var med i podden, och tack för att vi gick lite djupt där i början. Sen fick vi också ta oss till dit där vi behöver vara med allting som är på G.
Ja.
Men jag har en stark känsla av att kanske inte om ett år, men kanske om 2 eller 3 eller kanske om 10, så sitter vi i öppet sinne igen. Och då jävlar.
Då jävlar, vi ska spela schack och go när du kommer till Madrid i juli.
Mm. Och då gräver vi riktigt, riktigt djupt. Men tack så jättemycket.
Tack
Paul. För att du var med. Och till alla er där ute som vill göra det här eller någonting annat, kom ihåg, kör bara. Det gäller bara att börja. Det som Steve sa här precis, det kanske är en klyscha, men någon gång gäller det bara att sätta igång. Så vänta inte till imorgon, utan börja planera redan nu, så kanske det är imorgon som du kan åka. Tack för att ni lyssnade. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.